Sveriges Radio.
God morgon, höll jag på att säga. Det här är välkommen till The Reed Zimmerman Show med mig David Reed och Catherine Zimmerman.
Ingen skulle kunna tro att du för en sekund sedan nästan fick ett utbrott.
Road rageade. Med all rätt skulle jag vilja påstå.
Nej, vet du, jag håller faktiskt inte med. Även gått... om det var det, liksom, du var inte rakt av aggressiv, men du var ju så jävla tjurig.
Japp. Mm. Och det hänger kvar fortfarande, men jag får väl spela ett spel här nu ett
tag. Jag vet, men jag tror inte riktigt, vi måste hitta en mjuk övergång, för vi kommer inte kunna bara tvärt få in dig att vara fejkkvittrig.
Nej, okej då. Jag kan ju berätta varför jag var irriterad. Det kan vi ju säga. Det är ju för att jag kommer hit och det har gått mig obemärkt förbi att vi spelar in två avsnitt efter varandra, precis efter jag kommer från morgonpasset. Och det här är sista dagen innan semestern för mig.
Och det är sista dagen före semestern. För dig, för mig, för Lova, för Moa. Informationen har gått ut 2, 3, 4, 5 gånger.
Ja, men jag säger att det har gått mig obemärkt förbi. Och då måste du kunna ha sympati och empati för min situation som jag befinner mig i. Att jag har liksom gått och hoppa hopsa steg här hit för att liksom bara riva av det här lite snabbt. För sen så har liksom en oändlig tid av ledighet här. Mm. Och sen så är det någon som berättar för mig att nej, du kommer behöva jobba ett extra pass.
Mm. Min empati ligger på ungefär 13% av 100.
Okej.
Möjliga.
So there is a chance.
Du, det är ju inte bara Centern som har kommit med en låt inför valet i höst. Den har vi ju nämnt lite kort här i podden. Även Moderaterna har gjort en vallåt som nu har lagts upp på YouTube. Partierna, de här två, har valt lite olika strategier och jag tänkte att vi ska vrida och vända på det här lite. Mm-hmm. Vi påminner oss först om Centerns låt. Vi vet att Sverige kan mer.
Ja, vad ska man säga?
Ja, men
det är en simpel, enkel lekmannalåt. Ja, men den kan man väl spela i något sammanhang där alla känner dem som har spelat in, för då blir det kul.
Och att de tycker att förutom vallåt skulle den kunna funka lite som fotbollslåt?
Ja, var det inte en fotbollslåt?
Alltså det är ju en vallåt primärt.
Ja, okej. Okay. Men den var lite fotbollig.
Mm. Så det ger du dem?
Det ger dem, absolut. Mm.
Då kör vi Moderaternas låt då. Hej, 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 det ska löna sig att anstränga sig. Brotten ska ner, jobben blir fler. Vi är de enda som får det att hända. Blå, 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 det är så vi får stark ekonomi. Skatten ska ner, mer kvar hos er. Sluta slösa, det ska vi lösa. Rösta moderat såklart, jag häng med. Rösta moderat såklart, jag ska. Rösta moderat såklart.
Ja, men det är väl så att de här håller någon slags studentikos spexnivå. Och det ska du väl göra, för de är ju inga artister som ska liksom göra låtar som spelas på radio.
Nej, det här är Axel Conradi som är gruppledare för Moderaterna i Region Stockholm. Den här killen har ändå haft ambitioner. Han sökte till Idol för 12 år sedan.
Nej, han har ju det, det hör man ju.
Han gick inte vidare då.
Han hade tydligen inte det.
Här kanske är den comeback han har längtat efter.
Ja, eventuellt.
Men jag tycker ändå om man skulle gå in och ge sig på en textanalys här. Nu har vi bara hört snuttar, men om man jämför Centerpartiet och Moderaterna, vilken approach de har till texterna. Är det något särskilt du noterar där?
Jag skulle säga att de båda håller samma nivå.
Vad gäller poesin, vad gäller den delen?
Lyrics. Mm. De är lyricists och... Ja, nu kommer jag inte ihåg texten riktigt.
Det som
jag... Men det var att man skulle rösta på Moderaterna och Blå och lite sådana där grejer. Centerpartiet var vad då? Jag kommer inte ihåg.
Sverige kan mer.
Sverige kan mer, ja.
Nu har jag ju lyssnat på båda de här låtarna, både en och två gånger, fokuserat lite mer på texterna så att jag kanske kan få komplettera. Mm. Och då är det ändå så, tycker jag, att Moderaterna är ju mycket tydligare i det politiska budskapet.
Just det, det fanns lite mer där.
Ja, det är ju brotten ska ner, blå, 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 det är så vi får en stark ekonomi, skatten ska ner och sen så bara rösta moderat såklart. Medan Centerpartiet är lite mer så här, Sverige kan mer än sommar med löfte om hopp, om värme och guld, besatta av att vinna allt för hela landets skull. Alltså nästan vilket parti som helst hade ju kunnat ha de raderna, eller?
Ja, precis. Den är lite mer allmän på något sätt. Det var väldigt mycket mer sakpolitik i Moderaternas. För det är väl lite det de är ute efter, att på något sätt intressera och informera. Och där kanske Moderaterna vann då?
Ja, de är i alla fall tydliga budskapet. Martin Borgs, valgeneralen, är den som har skrivit texten. Mm. Lite är ju känslan att han har bara plockat från deras valaffischer eller deras valbudskap.
Eventuellt. Mm. Jag vet inte hur processen ser ut från honom.
Nej. Du var inne på det. Ingen av partierna har valt en artist som framför låten. Mm. Det har ju skett tidigare. Inför förra valet så intervjuade DN ett par artister som har gjort vallåtar för. Andres Esteche. Kommer du ihåg honom?
Dansare va? Eller? Nej, kanske artist. Medieperson typ, eller?
Artist som har varit med i massa olika program i tv. Mm-hmm. Underhållningsprogram. Mm. Han gjorde den här låten för Vänsterpartiet 2010.
Här har vi ju en artist. Det hör man ju.
Ja, det är ju skillnad.
Han jobbar med det här. Han kan den här grejen.
Mm. Det som är så tråkigt för honom är att han säger till DN att han stekte sin karriär. I och med att han gjorde den här vallåten.
Jaha, ja.
Mm. Det blev liksom ett stående skämt att han var kommunisten.
Jaha, okej.
Och då blev det svårare att få de här allmänna giggen i kanske olika underhållningsprogram på tv och så.
Jaså. Ja, nej, men det kan man ju tänka sig, att så fort man går ut och partipolitiskt positionerar sig så är det ju svårare att liksom skjuta brett, så att säga.
Samma sak med Mange Schmidt som ju gjorde tillsammans med Wille Crafoord en vallåt för Moderaterna 2010. Mm-hmm. Har du en till vallåt i dig, eller?
Nej, men
är det ett glitter jag kan skönja där under kapsen, eller?
Ja, det är ett glitter på grund av att det ligger en tår där som ljuset speglar sig i.
Ja, för det känns ju inte som att du är hungrig, men jag tror att någonstans djupt där inne så är det läge för en till.
Då kör vi en till. Om du är skrivkunnig, kom igen och skriv något. Om du har viljan så kommer du att bli något. Tänk på våra barn som ska vandra där de vigar. Tänk på alla de som gick där före oss. Om vi fick säga någonting och de hörde oss. Kanske tackar vi de döda för vår demokrati. Kanske tackar vi för frihet oavsett parti. Om det flyter, om det flyter. Och säger hon, om du flyter.
Om det flyter.
Om det flyter.
Om det flyter.
Ja, det är två gånger efter varandra. Mm. Okay.
De hade ju ambitionen egentligen att göra en ganska bred, allmänt hållen låt som de flesta partierna utan SD skulle kunna liksom plocka upp. Kanske lite som Centern, alltså inte att Centern har tänkt att andra partier ska plocka upp deras vallåt nu. Men du vet, man är inte så specifik i det politiska budskapet.
Nej.
Om man jämför med Vänsterpartiets låt Robin Hood, ganska tydligt.
Ah, okay. Nej, det var mer. Vi skjuter brett här så får vi se, så tar vi högstbjudande.
Ja, men det hjälpte inte för Mange Schmidt blev stämplad som tokmoderat. Låten har aldrig gett mig något bra, sant det.
Nej, man kanske inte ska gå ut och positionera sig partipolitiskt då, om man ska ha en offentlig karriär.
Är det det som är slutsatsen?
Ja, men alltså, det verkar ju vara det på de här två exemplen. Och sen så är det min upplevelse, bara källa feeling, att det är inte konstigt om det är konsekvenserna. Sen kan man ju tycka vad man vill om det.
Det är ju Elisabeth Tandringqvist som är med och sjunger Santens vallåt. Hade du kunnat se Ulf Kristersson köra den här Det ska löna sig att anstränga sig?
Nej, alltså han är väl lite för allvarsam. Men jag kan inte se Magdalena Andersson heller, till exempel.
Ännu svårare.
Ännu svårare nästan. Jo, men visst då, då är de på plats. Och det är ju Lova Olsson jag pratar om, och det är Moa Wallin.
Aldrig längtat så mycket efter att ni ska ansluta.
Nej.
Att ni ska komma in i rummet.
Ja.
Varför?
Komma in med glädje och positiv och varm energi.
Ja. Det gör vi.
Ja, det gör ni verkligen. Mm. För Catherine påstår att jag inte har någon glädje överhuvudtaget kvar i mig. Men upplever ni mig som glädjerlös?
Vi har inte hunnit göra det än.
Nej,
i så fall.
Nej, inte än. Men det kanske kommer allt eftersom här. Men det verkar som att ni har snackat ihop er när det gäller kläder. Men då hävdade Moa att vi behöver inte göra det längre, utan vi har någon slags telepatisk förmåga.
Ja.
Att vi är på samma plan.
Det är vi verkligen.
Mm. Absolut.
Vi klär oss väldigt ofta.
Ja.
Det är 100% vitt på båda två.
Ja, beige, vitt.
Med lite linne.
Den ljusa sidan.
Ja, precis. För vi är den mörka sidan.
Till skillnad från er, ja. Men ni har ju också då samkört.
Ja. Vi har jeans och svart.
Precis. Det är verkligen the dark side. Darth Vader och, vad heter den andra killen som är på andra sidan? Skywalker.
Just det. Ja. Det är jag och Lova, ja.
Ja. Mm. Har ni återhämtat er nu efter Almedalen?
Ja, mitt brännmärke börjar läka.
Jättebra, vad skönt. Mm. Ja, och JAS-plansupplevelsen, har den lagt sig?
Den la sig ju fram till att de återigen flög över Stockholm för några dagar sedan.
Just
såg
det. Ni? Mm.
Ja, jag såg allting.
Ja.
Och det var en slump, jag satt ute och skulle äta lunch.
Mm.
Och det hade kommit ganska många människor för att titta på det där då, alla planen. Till exempel Peter Hultqvist, den tidiga försvarsministern, stod där och tittade. Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson. Och jag hade lite svårt att uppbåda intresse för den där flygningen.
Hade du?
Ja.
Men såg du inte hur de flög?
Jo, alla. Jag såg det var. Alla. Jo, det var jättesnyggt.
Och att de flög tunnan.
Jag såg det också.
Ja, det gulligaste lilla flyget som någonsin har byggts.
Och sa du det i den här formationen 100, såg jag.
Ja, precis.
Va? Det fattade inte jag.
Tyckte jag var avancerat. En etta först och sen så som två nollor.
Ja, det var så väldigt, väldigt snyggt.
Va? Det förstod inte jag.
Var det för att flygvapnet firade 100 år, eller vad var det för någonting?
Ja, precis.
Ja, och därför så flög de i formation som en hundring.
Exakt.
Jag tyckte det var coolt. Jag tycker att de borde vara bättre på att gå ut med den informationen.
I förväg?
Ja, i förväg, så att man vet om det.
Ja,
alltså, men de har säkert gått ut med det. Men jag tycker att de borde vara bättre på det.
Mm. För att du blev rädd, eller varför?
Nej, utan för att jag hade velat se det.
Ja.
Mm. Nej.
Också för att det är så mycket information som inte når dig. Ja. Som borde nå dig.
Ja, precis. Och framförallt är det så mycket information som når mig som inte borde nå mig.
Ja.
Så det sållas inte på ett bra sätt där.
Jag såg nämligen att Edvard Blom var ute på Twitter och ställde just samma krav som du, att de borde ha informerat tydligare, för att han trodde att det blev krig.
Okej.
Och det är inte första gången han tror det heller.
Nej.
Jag minns när VMA-larmet gick av misstag i Stockholm, kanske 2017.
Mm.
Då trodde han också att det var krig och började leta skyddsrum på Twitter och sådär. Så att han har väldigt nära till det.
Ja, han har väldigt nära till paniktillstånd.
Ja.
Ja, okay.
Men för mig är det ju tvärtom. Jag är ju rädd för att om det blir skarpt läge en dag så skulle jag inte förstå det. Utan tro att det var en övning och bli sist kvar.
Just det, för informationen skulle inte nå dig. Och så skulle du vara sist kvar
här.
Liggandes i sängen, kolla på laptopen på något
ungefär.
Gammalt agendaavsnitt.
Ja.
What a way to go.
Ödsligt ändå, tycker jag.
Och att ingen i familjen heller säger någonting till dig, utan de bara lämnar.
Ja, det här kanske bygger på att alla inte var i samma hushåll och de andra fyra drog.
Ja, okay.
Det hade verkligen varit sorgligt.
Det hade varit tragiskt, precis. Men du hade levt ett gott liv fram tills dess. Med tron om att du var älskad.
Ja, verkligen.
Hur är det med dig då, Lova?
Bra!
Ja. Skönt.
Mm. Jag såg ju allting, fast jag då noterade inte det här 100. Det gick över mitt huvud. Ja.
Literally. Veckans politiska ämne.
Ja, regeringen vill att elefantkyrkogården ska försvinna. Det här är ju det här stället som vi återkommer till med jämna intervall, där gamla generaldirektörer kan hamna om de har fått sparken. Frågan är om vi har koll på elefantkyrkogården eller om du ändå ska recappa lite, Loba.
Vi har väl ändå ganska god koll på den här mytomspunna så kallade elefantkyrkogården. Både du, Catherine, och även Moa är ju ändå väldigt fascinerade av detta och därmed experter. Jag vet inte, är du det också?
Nej, men någorlunda genom åren som man väl slått på information här som man har lagt ihop.
Ja, fyll i om jag missar något.
Absolut ska jag göra det.
Ja. Det är på elefantkyrkogården som generaldirektörer och landshövdingar som har avskedats hamnar. Men där placeras också till exempel chefer som har lett en myndighet som har lagts ner. Och de här personerna får titeln generaldirektör i regeringskansliet. Och de sitter ofta, men inte alltid, i en över 300 meter lång korridor i garnisonen på Östermalm. Det är ganska nära radiohuset.
Ja, vägg i vägg.
Ja,
stort sett.
Ja, kan man säga. Och den korridoren har blivit symbolen för det här systemet som regeringen nu vill slopa.
Och det här huset, garnisonen, är ju liksom en brutal byggnad, byggd på 60-talet kanske, va?
Känslan är det,
ja,
absolut.
I betong typ.
Ja, var det inte Anna Kinberg Batra som har kallat det DDR-arkitektur typ? Mm. Ja, men i de här lokalerna så sitter ju också andra avskedade statliga tjänstemän. De har sina arbetsrum där. Som Kalle Nilsson när han var...
Kalle Nilsson där nu?
Ja, nej, inte nu. Men han var där när han var en vanlig utredningssekreterare.
Ja, ja, ja.
Och han har berättat i Radio Stockholm om tillvaron i de här lokalerna. Det är tydligen någonting med lukten där.
Mm-hmm.
Jag vet inte exakt hur en rutten elefant luktar, men jag tänker mig att det är någonting åt det hållet, tror jag. Det är otroligt sunkiga pentryn faktiskt. Det blir kvar väldigt mycket så här matrester. Gamla matlådor och fruktkorgar som blir stående med möglig frukt. Gamla tårtor från något firande av någon rapport som har släppts eller något sånt där. Och det är liksom som att ingen förbarmar sig över det. Man får en aning där i de här pentryn av hur det luktar på en riktig elefantkyrkogård.
Alltså, det här låter ju som misär. Värre än vad man har anat, tycker jag, eller?
Ja.
Det är ju jobbigt för Anna Kinberg, eftersom hon kommer ju liksom ifrån... Det är som att flyga första klass och sen gå ner till ekonomi. För hennes del då, eftersom hon kommer ifrån... Vad heter det där, den residensen nu igen?
Tessinska palatset.
Tessinska. Sixtinska brukar jag säga. Men ja, det är fel, det är inte där hon har bott. Och sen så ska jag liksom in i den här unkna, mögliga doften då och sitta där i något vidrigt pentry och värma sin korvstroganoff.
Mm. Det är ungefär som när jag hade en podd på Spotify och sen kom hit till radiohuset.
Det är exakt samma, ungefär. Alltså på riktigt. Mm. Samma sänk.
Ja.
Ja, okej. Okay. Vi kanske ska säga att det inte heter Elefantkyrkogården.
Nej, nej, det heter inte alls. Nej. Utan det är bara vad det kallas sen, ja, det, lång, lång tid tillbaka.
För vad heter det?
Det heter nog ingenting. Alls faktiskt.
Okay.
Nej, det tror jag inte. Svenska myndighetschefer, de är ju inte anställda, utan de har ett förordnande som vanligtvis gäller i 6 år. Och om en generaldirektör eller landshövding tvingas avgå i förtid, då lämnas han eller hon inte ute i kylan, utan behåller sin titel och hela sin lön så länge förordnandet gäller. Och det är det vi pratar om nu. Och de här personerna står till regeringskansliets förfogande och kan få ta sig an en statlig utredning till exempel. Men det verkar som om uppdragen varierar i karaktär och omfattning, kan man säga. Och skälen till att de här villkoren finns, de här arbetsrättsliga reglerna, det är bland annat att man vill värna självstyret hos myndighetschefer. Nämligen att de då ska våga säga ifrån, att de ska vara oberoende från den politiska ledningen som just då råkar finnas. Och de här personerna kan också ha sagt upp sig från ett fast jobb för att bli generaldirektör. Och därför tycker man att de ska ha den här tryggheten då under ett antal år. En person som är starkt förknippad med Elefantkyrkogården, det är ju ändå Dan Eliasson.
Det här är Ekot som sänder direkt. För alldeles nyss så kom beskedet att Dan Eliasson avgår som generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Mitt under coronapandemin 2020 så åkte han på en julresa till Kanarieöarna. Det här ledde ju till massiv kritik och han begärde att få lämna sitt uppdrag och kom till Elefantkyrkogården. Med bibehållen lön, jag vill minnas att den var 162 500 kronor i månaden.
Ja, det är väl en någorlunda lön.
Ja, det tycker jag.
Ja, men var det inte någon annan myndighet han också var generaldirektör för och tvungen att avgå?
Var han inte rikspolischef?
Jo.
Ja, så var
ja.
Det. Okej.
Okay. Ja.
Ja. Det har varit så mycket turer när det gäller allting.
Ja.
Man kommer inte ihåg allt.
Nej, man gör inte det.
Ja, okej. Okay. Men varför vill regeringen bli av med den här elefantkyrkogården? Det verkar ju ganska bra att ha ett ställe att de kan gå till. Eftersom de fortfarande har ett ansvar för dem.
Ja, men En av mina källor i regeringskansliet säger det här är ett helt sanslöst system och syftar då på att de här höjdarna landar så mjukt. Och nyligen kom beskedet från civilminister Erik Slottner, som är kristdemokrat, att regeringen inom kort tillsätter en utredning med uppdrag att föreslå ett helt nytt regelverk. Och så här sa han i Ekot.
Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen, där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
Och planen är att dagens modell ska avskaffas och ersättas av ett system med avgångsvederlag. Och Erik Slottner, han säger här att han tycker att 1 till 2 år kan vara lämpligt, men det ska ju utredningen titta på. Och det här
har... Är det de på Elefantkyrkogården som kommer ha den utredningen?
Det är inte omöjligt, vet? Eller? Nej, det är inte omöjligt. Utredare är inte tillsatt. Vi har inte sett direktiven än.
Nej.
Men du kan få rätt.
Vi får se.
Mm. Men det skulle förvåna mig lite om du får rätt.
Ja, absolut.
Det här har kommit att kallas Lex AKB. För debatten tog ju fart på nytt, kan man säga, när den tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra fick avgå som landshövding i Stockholm. Det var i september 2024. Och då hade hon fått hård kritik av justitieombudsmannen, bland annat för omstridda rekryteringar.
Lapp i receptionen, säger vi bara. För att
alla ska
påminnas.
Veta. Ja. Hon hamnade på Elefantkyrkogården och med den lönen kunde hon då behålla till februari 2029 när hennes förordnande löpte ut. Nu har hon själv lämnat regeringskansliet i förtid. Det är väldigt ovanligt att en tidigare generaldirektör gör det.
Men vad då kände man så här, oj, en person ska kunna sitta och lyfta de här stålarna år efter år efter år.
Ja, för att hon var landshövding så kort tid innan hon sparkades.
Ja, men hon har fått nytt jobb då, sa du.
Är det ska några... vi påminna om att Anna Kinberg Batra är sommaravsnittsgäst här
ja.
Nu?
Ja, det var det bästa du kunde säga just nu.
Då pratar vi lite om att hon har skaffat nytt jobb.
Ja, så bra input.
Tack. Vad skulle du säga?
Jo, jag bara undrar vilka andra som sitter där.
Jag har hela listan. Och det är faktiskt 8 personer just nu. En av de mer kända är ju Jakob Granit, som tidigare var generaldirektör för Sida. I februari så kom beskedet att regeringen efter samråd med honom själv, som det formulerades, hade beslutat att han skulle lämna sitt uppdrag. Inga formella fel har begåtts från hans sida, men det pågår ju en stor omläggning av den här myndigheten som han ledde, Sida. För att ta nästa steg i reformeringen är den sammantagna bedömningen att det behöver ledas av någon annan, skrev biståndsminister Benjamin Dosa i ett sms till SVT. Och i pressmeddelandet så står att Jakob Granit på Elefantkyrkogården blir en värdefull resurs och han kommer att bidra till utvecklingen av den svenska biståndsarkitekturen i ljuset av minskade globala biståndsflöden i en förändrad omvärld. Exakt vad det betyder, det har jag inte kollat upp.
Ingen som vet. Du kan inte översätta, Moa.
Nej.
Men när de själva uttrycker sig kring vart de här personerna ska hamna, vad säger de? Då säger de Elefantkyrkogården.
Nej, de blir generaldirektör i regeringskansliet.
Ja, det är så
det är den titeln.
Ah, okay.
Så att de behåller titeln generaldirektör, men placering i regeringskansliet.
Ja, jag förstår.
Även Lantmäteriets tidigare generaldirektör Susanne Ås Sivborg, hon sitter på den här Elefantkyrkogården. Hon fick sparken i december 2024 efter avslöjanden om säkerhetsbrister i myndighetens hantering av handlingar. Men det handlar, som vi sa, inte bara om personer som har petats. Även överintendent Helene Rånlund sitter där. Hon var tidigare chef för myndigheten Statens försvarshistoriska museer som regeringen har beslutat att avveckla.
Men det är liksom någonting när man har hört den här beskrivningen om de där gamla tårtorna som bara ligger kvar i kylen och matlådor och skit. Alltså, känner inte att det är så deppigt?
Ja, man skulle vilja veta hur stämningen är där lite grann.
Mm. Känslan är ju inte att folk är där 9 till 5 varje dag.
Nej, om de ens är där varje dag.
Precis, men det vet jag också att de vanliga tjänstemännen, de som inte har blivit sparkade, tar ganska illa upp av när man säger i radio.
Att
folk inte är där så ofta.
Nej, okej. För att de är det, eller?
Ja, för att just de kanske är det.
Ja, just det. I alla fall. Just det.
Ja, för det sitter ju vanliga utredningspersoner och de, tänker jag, jobbar.
Ja, de är där och jobbar i alla fall.
Ja.
Men det ska ju sägas att i vårt pentry där jag jobbar i min korridor. Alltså, många mögliga matlådor även där. Så det är kanske därför jag känner sån inlevelse i det här.
Ja, jag förstår. Mm. Och folk kanske inte är på jobbet varje dag heller, eller kommer att gå som de vill.
Jag är där.
Du är där.
Jättemycket.
Det är det enda du kan kommentera på.
Ja, precis.
Är alla partier med på det här då?
Jag har frågat och får lite olika svar från oppositionshåll. Centerpartiet ställer sig bakom en översyn av regelverket, det regeringen nu sjösätter. Deras ambition är att staten inte ska slösa med skattepengar. Även Vänsterpartiet ser många problem med den nuvarande ordningen och tycker det är bra att den ses över. Men det behöver göras noggrant så att man inte skapar nya, ännu värre problem, anser Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har inte tagit ställning i frågan än så länge och inte heller Miljöpartiet, låter det som.
Mm-hmm. Okej, men de är inte helt emot, så man får väl se vad som händer helt enkelt.
Det är ingen som står på barrikaderna och försvarar de här villkoren. Jag har inte riktigt hittat någon sån politiker.
Jag säger om att det eventuellt kommer tillsättas en utredning kring det här.
Det kommer det.
Det kommer det.
Ja, mm. Det behöver du inte sia.
Jo, men jag det kan du klubba. Jag siar om det bara.
Ja.
Ja. Ja, okej då. Då får vi se Elefantkyrkogårdens to be or not to be här framöver.
Mm.
Men innan det försvinner skulle man ju nästan vilja att man grottade lite mer om det. Jag skulle typ vilja skicka dit Moa.
Jag och Katrin försökte ju komma in förut, men vi blev avbokade va?
Ja, det var ju någon som hörde av sig. Var det inte det? Och erbjöd sig att kunna lotsa oss in.
Mm.
Mm.
Men sen drogs det där erbjudandet tillbaka. Eller hur fan var det?
Ja, sen var det någonting. Nu kanske jag är helt ute och svävar i förvaltningspolitik. Men är det inte så att varje tjänsteman där är som en egen myndighet? Var det inte något sånt?
Så att de har möjlighet själva att bjuda in, typ, eller vadå?
Ja, exakt. Inte varje tjänsteman, så kan det inte vara. Men Någonting med regelverket.
Aha, okej. Okay. Ja, men det kanske inte är tid att bara släppa det helt.
Nej.
Utan att kanske försöka. Nu har vi också lite av en in i och med att vi kanske har blivit lite tjenis med AKB. Hon kanske kan prata med någon. Hon är ju lämnat, men hon kanske ändå har kvar kontakten.
Mm. Mm.
Ja, vi får grotta i det där helt enkelt. För vi vill ju liksom, innan det eventuellt då skulle läggas ner här i framtiden, så vill vi liksom ändå ha tagit tempen på Elefantkyrkogården. Vad innebär det? Hur doftar det? Hur är det där? Hur är stämningen? Ja, alla de frågorna. Moa, du har med dig en spaning också.
Mm. Som att det här vore det underbara programmet Språket i P1, så ska jag djupdyka ner i en viss metafor som har varit väl använd det här valåret. Vi ska be oss tillbaka till den 1 april i år. Minns ni vad som hände?
Ja, folk skämtade hejvilt.
Mm. Dels det, och Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson höll en gemensam pressträff om att SD skulle släppas in i en regering om högersidan vinner valet. Och det var ju startskottet för då Ulf Kristersson började använda ett särskilt uttryck, nämligen det här.
April.
Nej.
För oss är det viktigt att inte nu, som det hette för länge sedan, sälja skinnet innan björnen är skjuten. Det är viktigt.
Och det man reagerade på då var ju att själva användningen av ordspråket var lite udda i sammanhanget. Eftersom många menade att det var just vad han gjorde.
Mm.
Alltså om man vill variera sig med metaforer av samma betydelse som sälj inte skinnet innan björnen är skjuten, så skulle man ju kunna säga lova inga ministerposter innan valet är vunnet. Ordalydelsen är densamma. Och efter den där pressträffen så blev det ett slags metadebatt där Ebba Busch då hävdade att Ulf Kristersson visst hade sålt skinnet, och han svarade att björnen inte var skjuten än. Och det Ulf menar är ju att han inte har utlovat specifika ministerposter till SD, men man skulle ändå kunna argumentera för att själva skinnet alltjämt är sålt, för att man inte har specificerat vilka delar av det. Men jag med stigande förundran följt Ulf Kristerssons fortsatta användning av björnskinnsmetaforen. Efter den här första något misslyckade användningen så har han intagit hållningen att det här är ett väldigt nischat uttryck som kräver förklaring efter att han har använt det. Han var med i Svenskans podd senare i april och då lät det så här.
Sen var vi lika noga som Ebba Buschen var i sin intervju och konstaterade att vi, vad heter det, säljer inga skinn innan några björnar. Det kanske ingen som vet var det kommer från.
Jo, du gillar det, vi har hört det förr.
Jag gillar den för att den säger verkligen vad det är.
Ni får rätta mig om jag har fel nu, men är inte sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten ett väldigt vedertaget uttryck?
Mm, mm.
Jag skulle säga topp 5 av mest använda ordspråk i Sverige.
Och också att det är så tydligt, så att det kräver ju inga förklaringar, tycker jag.
Nej, det framgår väldigt tydligt i själva säget.
Ja, det tycker jag också, men det är som att han då efter att ha känt sig missförstådd vid första användningen ändå bestämt sig för att det trots allt i hans definition som är rätt och att det dessutom var ett uttryck som var på utdöende innan han kom och dammade av det. Mm. Så säger han ju på pressträffen med Jimmy också, som det hette för länge sedan innan han drömmer till med det här björnskinnet. Och jag börjar misstänka att det i själva verket kan vara ett uttryck som har undgått honom fram till strax innan pressträffen.
Ja, just det. För det finns ju sån där information som alla känner till. I alla fall ett litet missförstånd så har man liksom gått genom livet och trott annorlunda.
Ja, ja, ja. Det är ju väldigt mänskligt. Alla har ju kunskapsluckor. Jag trodde ju fram till ganska nyligen att man åker till månen varje gång man åker ut i rymden.
Ja, jag trodde fjällen var ett ställe.
Ja.
Som alla åkte till.
Ja. Ja, och i Ulfs fall så är det då att han har gått genom livet och lyckats undgå att höra det här uttrycket fram till strax före pressträffen med Jimmy Åkesson. Och det blir ju märkligare för varje användning. Hela svenska folket har ju nu hört honom använda det här uttrycket. Ett uttryck som vi dessutom var väl bekanta med även innan. Men han fortsätter ändå att flika in att många nog inte minst det. Och ännu mer konstigt är att han som just nu är ändå Sveriges främsta användare av uttrycket ibland själv glömmer eller låtsas glömma hur det går.
Sen är det ju alltid valresultat som ytterst avgörs.
Så det är inte förhandlat och klart?
Nej, man säljer inte, vad heter det, skinnet innan björnen är skjuten.
Mm. Vad heter det nu igen? Ja, vad är det man brukar säga? Jag kommer inte riktigt ihåg, men...
Ja, och för att lägga ytterligare ett lager av märklighet till Ulf Kristerssons relation till uttrycket sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten, så verkar han också tro att det myntades av Centerpartiet.
Det var väl någon gammal, var det Gunnar Hedlund ifall någon minns, alltså, man ska inte sälja skinnet innan björnen är skjuten, det ligger mycket i det.
Han tänker att det är ett gammalt landsbygdsparti kanske som ligger nära björnen.
Ja, just det.
Så att det verkar rimligt.
Ja, mm. Och det är sant att Gunnar Hedlund använde det en gång på 50-talet.
Mm. Men myntade?
Nej. Det har rötter tillbaka till 1600-talet, det här uttrycket, och har ju hängt kvar sen dess. Och det har varit så speciellt att följa Ulf Kristerssons resa med det här uttrycket från april till juni år. Den senaste användningen tror jag var i Framgångspodden i slutet av juni, då han återigen resonerar kring SDs ministerposter.
Det fanns en gammal centerpartist för 1000 år sedan som hette Hedlund, eller Fälldin var det nog, som sa att man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten. Exakt. Jag vet inte om alla tänker... rätta, men det var liksom ungefär så. Och det var exakt det jag sa.
Alltså, han lider av en släng av David Druid, tror jag. Alltså, verkligen stå på sig när man har haft fel. Och försöker twist and turn och prata sönder det.
Ja, ja.
Alltså, snyggt jobb. Lite imponerad.
Ja. Ja, men det är ju någonting också att han presenterar det som att det är helt nytt varje gång. Både för honom själv och för alla som hör det.
Det är verkligen snyggt.
Ja.
Men det kanske också är för att... han behöver det för egen del, alltså för att känna fräschören i ett uttryck som annars skulle bli väldigt slitet för att det är så specifikt. Så att genom att vara överraskad eller framstå som överraskad så kanske han lite dras med i det själv.
Mm. Mm. Jag tror ju genuint att han bara har missat det här uttrycket fram till typ det här året, som det kan vara. För det är ju ett uttryck som används då och då, både inom och utanför politiken. Det finns bara en annan person som likt Ulf Kristersson inte till 100% heller bottnar i användandet av björnskinnsmetaforen. Och det här är väl återigen någon typ av gräv då, men jag tror jag vet var någonstans han först snappade upp det här om att inte sälja skinnet. Vi ska gå tillbaka till februari i år, drygt 2 månader före Ulf Kristerssons pressträff med Jimmy Åkesson, till när Socialdemokraterna presenterade sin valplattform.
Framförallt så tror jag det är bäst att ha ett valresultat först. Ibland kanske ägnas lite mycket tid åt, som man säger, att sälja skinnet innan man har fällt björnen. Jag är väldigt fokuserad på att fälla björnen och berätta om varför jag vill fälla björnen.
Jaha, där på något sätt så satt Ulf Kristersson idel i örat och snappade upp någonting. Han bara, den där är bra.
Ja, eller det där skulle man kunna förenkla kanske, han tänkte.
Ja, just det.
För det var ju några vändor där hos Magdalena Andersson. Ja, det var inte helt lätt att följa, tycker jag.
Nej, precis. Innan man har fällt björnen. Ja. Alltså hon ändrade det lite där.
Ja, jag ska fälla björnen.
Mm. Ja. Precis. Ja.
Så går det inte heller uttrycket.
Ja, okej. Okay. Ja.
Alltså väldigt, väldigt snyggt måste jag säga. Det. Att otroligt. Du hittar ursprunget till användandet av den här metaforen.
Mm. Att han också på något sätt, han var inne på rätt person. Vad var det? Hellberg, sa du det?
Gunnar Hedlund.
Hedlund, ja precis. Han bara, Gunnar Hedlund. Eller nej, Fälldin sa.
Ja, Fälldin har inget mer att göra.
Nej. Ja, märkligt, men det här kanske inte är det sista vi hör angående det här uttrycket.
Antagligen inte. Han kommer nog fortsätta säga det.
Kanske finns en part two.
Det tror jag.
Vi går raskt vidare och tackar Moa. För vi har fler programpunkter i det här programmet. Veckans fråga bland annat.
Ja, och den här veckan kommer den från Tage som skriver: hej, jag har en fråga om formerna kring när regeringen samlas för att ta beslut. Jag trodde att statsråden behövde vara fysiskt närvarande, men så såg jag att Romina Pourmokhtari hade varit närvarande på sammanträdet den 11 juni. Enligt riksdagens webbplats är hon ledig. Det här innebär antingen att hon deltog på distans eller så har hon återinträtt i tjänst. Hur ligger det till?
Apropå gräv, va? Mm.
Alltså vilken uppmärksam person Tage är.
Det måste vi säga. Precis så.
Två tygkassar.
Ja, det ska han få. Nu är chockran inte här, så då kan jag lova det.
Ja, du kan leva exakt så som du vill.
Kan jag leva på stor fot?
Ja. Mm. Men det är kanske ett nytt uttryck som kanske... Ja. Man kanske kan anamma inom politiken.
Ja, det är mindre känt än sälj inte skinnet, skulle jag säga.
Ja, det är sant.
Och vissa skulle kanske vilja ha en förklaring på att leva på stor fot. Jag tycker det är jättebra. Alltså, så mycket ekonomi de pratar om.
Ja.
Där har du det verkligen.
Tycker jag att det där är ett uttryck som borde jobba sig in.
Ja, verkligen.
Ja.
Men det behöver väl ändå ingen förklaring, tänker jag.
Jo.
Jag är inte säker på att alla i alla sammanhang skulle bara plocka direkt.
Nej.
Nej, leva på stor fot. Alltså man...
Nej, jag förstår.
Ja.
Ja, nej.
Ja, men hur ska vi, vad ska vi säga att det betyder? Man liksom...
Man lever över sina tillgångar.
Ja, lite så. Och det är det, apropå tygkassarna, när vi nu delar ut två då plötsligt. Ja. Det är ju inte heller enligt regelverket.
Det är det absolut inte, men du gör som du vill.
Ja.
Och det behöver ju inte vara över sina tillgångar, nej, utan men... det är mer att man tänjer gränserna lite ändå.
Ja, just det, just det. Ja, men när katten är borta dansar råttorna på bordet. Så ännu ett uttryck som man skulle kunna använda sig av.
Jag vet inte om folk minns det, men...
Nej, den är lite bökig att förstå. Sen kan inte jag förklara den riktigt heller.
Jag tror att det var en centerpartist som inte hade det.
Ja, var det var väl Helbe... Nej, Fälldin var det. Fälldin var det. Okej. Vad är svaret då?
Svaret är så här, det är faktiskt inget av de alternativ som Tage föreslår som stämmer, utan det handlar om en tredje grej. Romina Pourmokhtari, hon var med när regeringen hade sammanträde torsdagen den 11 juni. Det är rätt spanat. Hon är ju en del av regeringen, men arbetsmarknadsminister Johan Britz hade den dagen fortfarande ansvar för hennes portfölj, det vill säga klimat- och miljöfrågorna, eftersom Romina Pourmokhtari var föräldraledig. Enligt min uppgiftslämnare så var hon med på det här regeringssammanträdet för att visa upp sin bebis helt enkelt för de andra statsråden och säga hej inför sin comeback. För sedan den 15 juni är hon ju åter ansvarigt statsråd för klimat- och miljöfrågor. Men nu kommer jag bygga ut svaret lite grann. För så här, man deltar fysiskt på regeringssammanträden, men däremot behöver mötena faktiskt inte äga rum i Stockholm just, utan de kan hållas var som helst i Sverige.
Nu blev du lite osäker på det.
Nu blev jag lite osäker
om det till och med skulle kunna vara utomlands.
Ja.
Det där vet inte du.
Nej.
Ändå sitter du på höga hästar här och tror att du kan svara på frågor.
Ja. Ja, precis. Men så här.
Sitta på höga hästar.
Snyggt.
Ännu en till, ja.
En till, ja.
Så här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Almedalen där jag var på plats. Först hör vi här när Ebba Busch, hon snackar med en kvinna som satt med öppet fönster och kollade på den här pressträffen i ett hus bredvid.
God morgon. Har ni druckit kaffe än? Bra.
Välkomna hit. Idag har regeringen på ordinarie sammanträde ägt rum här i Visby och landshövdingens residens. Av praktiska skäl förstås, eftersom vi ändå alla är här. Men också för att vi som en del i övning med krisberedskap övar på att göra saker på andra ställen än just i Stockholm av rätt uppenbara skäl.
Det tillhör undantagen att regeringssammanträden som här flyttas från Stockholm. Det här var faktiskt första gången det hände under den här mandatperioden enligt Ulf Kristerssons presschef. Det fick också stor uppmärksamhet när Göran Perssons hela regering i maj 2000 åkte till Malmö för att ha ett ordinarie regeringssammanträde inför invigningen av Öresundsbron. Och i samband med det här, att det hände, så ställde vänsterpartisten Marie Engström från Värmland en fråga till Göran Persson i riksdagen snabbt. Kan inte komma till Värmland också och sammanträda? Men det var inte aktuellt enligt Göran Persson. Jag planerar nu inte några nya regeringssammanträden utanför Stockholm, sa han. Så att det här är ytterst ovanligt.
Men man kan ändå tänka sig att det är lite mysigt att få åka iväg hela gänget. Mm. Alltså att det blir lite mer uppsluppen stämning.
Ja, man såg ju en bild från Almedalen där de hade haft sitt sammanträde.
Det är lite som att man är på skolresa.
Ja, bo i barack och sova i våningssäng och lite sådana där saker. Ta med sig egna lakan. Men ändå kaxigt ändå så här, att de åker ner på grund av ett ganska bra dyrt skäl, alltså att Öresundsbron invigs. Mm. Och någon bara, men kan vi inte också åka till Värmland? För att...
Ja, för att det hade väl bara varit ganska bra och stort för Värmland om regeringen höll ett sammanträde där. Jag tror det var så Marie Engström tänkte.
Ja.
Ja, hon värnar sitt...
Ja. Men det måste ju ske något extraordinärt.
Ja, det kan man kanske tycka.
Eller så räcker det så kanske.
Ja,
nej, men då hoppas man att Tage har fått svar på sin fråga då, i alla
fall. Det har han ju.
Ja, det har han fått, men uppfattat, det vet vi inte. Två tygkassar kommer i alla fall skickas.
Japp.
Om man vill ställa en fråga...
Då mejlar man till druidsimmerman@sr.se.
Ja, vad är det för slags frågor då?
Inrikespolitiska frågor.
Högt, lågt.
Som lågt, brett, som smalt.
Brett som smalt och vitt som brett också kanske.
Jaha, det med.
Ja, men jättebra. Då får vi väl tacka Lova och Moa för den här veckan.
Tack.
Tack.
Det var de dödaste ögon någon har tittat på mig någonsin med.
Alltså, du är så solig när Moa och Lova är med i gruppen. Ja. Och sen försvinner de, så blir det bara kallt och mörkt på en sekund.
Just det.
Ska det vara så?
Ja, men det, alltså, på något sätt så har du ju... Du känner kanske själv att du behöver rannsaka dig.
Ja, det ligger på mig alltså.
Ja, men du sa ju själv, två stycken av de andra försvinner. Och sen så...
Ljuset är borta, mörkret bara lägger sig.
Ja, just det. Ja. Åskmolnen kommer in.
Tror vi bara avslutar nu, va?
Vem var det som proddade?
Det var Shukran Kavak.
Mm-hmm.
Nej, det var Rosanna Gallo.
Ja, det var Rosanna Gallo, ja. Just det. Och den här podden spelades in den 3 juli 2026.